Okej. Det har åter blivit dags för att utmana verkligheten genom Från UFO till UAP podcast. Ni kommer ihåg att jag förra veckan pratade om lugnet före stormen. Att det har varit relativt stilla på nyhetssidan under helgdagarna och första veckan på året. Denna vecka får vi nog säga att stormen närmat sig rejält. Det börjar bubbla lite överallt på nyhetsfronten. Och bara i fredags så mötte kongressledamöter underrättelsetjänstens Inspector General i en skiff. En skiff är ett utrymme där man kan diskutera hemligstämplad information. Där alla som befinner sig i rummet har rätt klassificering att få höra vad som sägs och som är utformade för att omöjliggöra avlyssning eller inspelning. Exakt vad som sades i skiffen, det vet vi inte riktigt såklart. Men på de uttalanden som de olika ledamöterna gett efter mötet vet vi några saker. Det ställdes frågor och fick svar om trovärdigheten bakom David Grushs anklagelser, och samtliga som nämnde detta uttryckte starkt att den information man fick gör att de lägger högsta trovärdighet i hans tidigare uttalanden i kongressen. Man får nog också lov att säga att en del ledamöter som kanske inte tidigare varit så djupt inne i den här utredningen kom ut ur rummet och såg ut som de hade sett ett spöke. Vi fick också höra från Luna och Burchett att de har fått information som nu gör att de kan gå vidare och starta med field hearings, alltså förhör på en annan plats än i kongressen. Det antyddes att den information som de har fått är alltså var de kan börja knacka dörr. Så hade jag exempelvis varit programchef på Lockheed Martin eller deras underbolag Skunkworks just nu, då hade jag nog börjat förbereda mig på påhälsning inom en väldigt snar framtid. En annan stor nyhet där UFO från UAP också är involverad är nya initiativet ECRI, European Crash Retrieval Initiative. Det är en svensk satsning för att göra någonting handgripligen i Sverige, men också på sikt i andra europeiska länder. Grundtanken är relativt enkel. Vi vet att det förekommer och har förekommit kraschade UFO:n och UAP:er på svensk och europeisk mark under lång tid. På många av dessa platser torde man ha relativt goda möjligheter att kunna hitta material. Genom att öppna slussarna för allmänheten att kunna rapportera händelser som sker här och nu, eller äldre händelser där man kan peka ut platser där krascher har inträffat, då kan ett team åka ut till platsen för att genomföra undersökningar. Man är också intresserad av föremål som kan komma från sådana händelser som kanske har hållits i förvar. Initiativet samarbetar med välkända forskargrupper som kommer att kunna genomföra vetenskaplig analys på eventuellt material och med fullkomlig transparens kommer att dela information och data för alla som är intresserade. Lita på att detta kommer att generera mer rapportering i podcasten vad det lider. Vi ska ut på riktiga äventyr och vi ska försöka göra skillnad på riktigt. Har du något som du skulle vilja rapportera till ECRI, så hittar du ett formulär på UAP Swedens hemsida där du kan fylla i vad det är du vill rapportera i flera steg. Beroende på ärende så kommer du sedan att bli kontaktad. Tänk på att om du innehar material så bör du rapportera detta efter att du har hittat förvaring för det på en annan plats än i hemmet. Mer nyheter kommer i nästa vecka, eftersom Patreon-medlemmarna har röstat fram att nästa veckas avsnitt ska vara ett nyhetsavsnitt. Att leverera ett avsnitt i veckan av podcasten är otroligt roligt, lärorikt och engagerande, men givetvis också tidskrävande. Uppskattar du podden och vill vara en del i att sprida information och arbeta mot ett offentliggörande, så får du väldigt gärna bidra genom att stötta arbetet med podden. Det finns nu en mängd sätt att göra detta på. Man kan bli supportande medlem på Patreon. Där kan du hitta flera olika nivåer av medlemskap med förmåner och variation av bidrag till podden. Du kan också handla från poddens webbshop som faktiskt börjar bli ganska välfylld av olika typer av produkter. Det finns allt från klistermärken, Med låg fraktkostnad, väggkonst som jag har skapat specifikt för podden och dess tema, till att nu i veckan också ha börjat sälja supersnygga mössor som inte bara är varma utan också är ett perfekt sätt att väcka samtal på promenaden kring en verklighet som kanske inte ser ut som de flesta tror. En nyhet i webbshoppen är också riktigt härliga mobilbakgrunder som jag själv använder, där du får en direkt nedladdningslänk vid köp så att du har produkten i din telefon inom några sekunder. Jag har också preppat webbshoppen med massa ny konst i veckan. Du hittar den på ufotilluap.se. På Patreon heter vi ufotilluap i ett ord. Det gör vi också på Instagram och X. På X brukar jag retweeta intressanta saker som händer ute i UFO-världen. Så om du vill följa med på vad som händer i stort och smått så rekommenderar jag att följa mig där. Stort tack till Inger Lind. Du blev först som betalande medlem på Patreon. Och stort tack till alla er andra som stöttar podden på alla dessa olika vis. Det gör stor skillnad. Som alltid, stort tack till Hampus som lägger sin tid på att klippa och justera podden så att ljudet blir så fint som det bara går. Nu kickar vi igång veckans avsnitt och vi kommer att börja precis där vi lämnade. Vi hade precis betat oss igenom en del som handlade om simuleringsteori och dess påverkan på hur vi ser på värde i en simulerad verklighet. Direkt från den diskussionen övergår vi nu till den spännande och konkreta världen av modern teknologi. Här står vi inför det faktum att teknologiska framsteg, särskilt inom virtuell verklighet, VR, och augmented reality, AR, inte bara formar vår uppfattning om simuleringar, utan också aktivt formar vår verklighet. VR och AR-teknologierna är inte längre bara fantasifulla idéer från science fiction. De är nu en del av vår vardagliga verklighet. Dessa teknologier erbjuder oss en direkt och praktisk erfarenhet av vad det kan innebära att leva i eller interagera med en simulerad värld. Genom VR och AR kan vi uppleva miljöer och scenarion som är helt skilda från vår fysiska värld, vilket ger oss en ny förståelse och perspektiv på simuleringsteorin. Virtuell verklighet, VR, erbjuder en fullständigt omslutande upplevelse som transporterar användaren till en helt annan värld. Genom att använda huvudbonader och handkontroller kan användare interagera med en digital miljö som känns verklig. De senaste årens utveckling inom VR har lett till förbättrad grafik, mer intuitiva gränssnitt och en ökad känsla av närvaro inuti dessa digitala världar. Från spel och underhållning till utbildning och yrkesträning har VR öppnat upp nya vägar för upplevelser och interaktioner med andra människor som tidigare var otänkbara. Augmented reality, AR, å andra sidan, kombinerar den digitala och fysiska världen genom att lägga till virtuella element i vår verkliga miljö. Genom särskilda AR-glasögon kan användare se digitala bilder och information överlagrade på den verkliga världen. Denna teknik har sett en betydande tillväxt, särskilt inom områden som detaljhandel, navigation och interaktivt lärande. AR erbjuder ett unikt sätt att förstärka vår verklighetsupplevelse, vilket öppnar upp för nya sätt att lära, utforska och interagera med vår omgivning. De här framstegen inom VR och AR är inte bara tekniska bedrifter. De är också kraftfulla verktyg som förändrar vår uppfattning om verklighet och simulering. Genom att erbjuda upplevelser som både imiterar och utvidgar vår fysiska verklighet, suddar de ut gränserna mellan det som är verkligt och det som är simulerat. Andra tekniska bedrifter som AI och den stora ruschen inom den utvecklingen har gjort det möjligt med deepfakes, skapade genom avancerade algoritmer och maskininlärning. Så är det falska bilder eller videor som framställs så realistiskt att det ofta är svårt att skilja från äkta material. Denna teknologi som ursprungligen utvecklades för oskyldiga ändamål som filmproduktion har snabbt blivit ett verktyg för att skapa vilseledande och manipulerande innehåll. Deepfakes för med sig en rad etiska frågeställningar och problem, särskilt när det gäller informations- och nyhetsspridning. Med förmågan att skapa övertygande falska videor av offentliga personer eller händelser kan deepfakes användas för att sprida desinformation, påverka politiska val och underminera allmänhetens förtroende för media. Denna manipulation av verkligheten strider inte bara mot journalistiska principer utan skapar också en kultur där sanning och lögn blir allt svårare att skilja åt. Ett av de mest oroande aspekterna av deepfakes är dess potential att skada individers rykte och integritet. Genom att skapa falska framställningar av människor i knepiga eller felaktiga situationer kan dessa videor skapa oreparerbar skada på personers liv och karriärer. Detta problem är särskilt akut i en tid där sociala medier och onlineplattformar spelar en central roll i hur information sprids och uppfattas. Deepfakes utmanar vår uppfattning om autenticitet och sanning i en digital tidsålder och väcker frågor om hur vi kan och bör navigera i en värld där den tekniska förmågan att manipulera verkligheten blir allt mer avancerad och tillgänglig. Med dessa överväganden om deepfakes och deras påverkan på informations- och nyhetsspridning kommer vi nu att övergå till att utforska de personliga och samhälleliga konsekvenserna av dessa teknologier. För individen skapar teknologier som deepfakes en osäkerhet kring personlig identitet. När bilder och videor kan manipuleras för att framställa någon som säger eller gör något de aldrig har gjort, blir det svårare att lita på digitala framställningar av personer. Denna osäkerhet kan leda till misstro och skepsis, vilket i sin tur kan påverka våra mellanmänskliga relationer och hur vi uppfattar varandra. Social interaktion, så central för den mänskliga erfarenheten, står också inför utmaningar i en era av avancerad digital manipulation. Deepfakes och liknande teknologier riskerar att undergräva den grundläggande tilliten som är nödvändig för meningsfulla sociala interaktioner. När gränsen mellan äkta och manipulerat blir otydlig kan det skapa en kultur av misstro och paranoia. Integriteten är en annan grundläggande aspekt av vår existens, hotas också av dessa teknologier. Förmågan att skapa övertygande falska framställningar av individer kan användas för att kränka privatlivet, smutskasta, sprida rykten och disinformation. Denna risk är särskilt akut i en tid då sociala medier och onlineplattformar spelar en stor roll i hur information sprids och uppfattas. De här personliga och samhälleliga konsekvenserna av teknologier som deepfakes påverkar inte bara vår nutid utan ger oss också anledning till allvarliga funderingar om framtiden. Ett av de mest pressande frågorna är hur vår uppfattning om verklighet förändras i takt med att teknologin utvecklas. VR och AR tillsammans med framväxten av deepfakes förändrar fundamentalt hur vi upplever, tolkar och interagerar med världen. Detta leder till frågor om sanning, verklighet och illusion. Hur definierar vi verklighet i en värld där upplevelser kan skapas så övertygande att de inte går att skilja från det vi upplever med våra egna sinnen? Dessutom står vi inför frågor om identitet och autonomi i en allt mer digitaliserad värld. Hur påverkar dessa teknologier vår uppfattning om oss själva och våra relationer med andra? Kan vi behålla vår känsla av jag och autonomi när våra upplevelser och interaktioner kan manipuleras eller simuleras? Framtiden inom dessa teknologiområden är både spännande och osäker. Vi står inför möjligheten av ännu mer avancerade simuleringsteknologier, vilka kan erbjuda extraordinära möjligheter men även innebära nya risker och utmaningar. Hur kommer denna fortsatta utveckling att forma vår värld och våra uppfattningar om vad som är möjligt? Vilka etiska riktlinjer och regleringar behöver vi överväga? Tänk dig en värld där allt du upplever, känner och interagerar med kanske inte är verkligt i traditionell mening. Hur skulle detta påverka din uppfattning om dig själv? Skulle din identitet och självkänsla förändras om du visste att dina upplevelser var delar av en simulering? Dessa frågor rör vid kärnan av vår mänskliga erfarenhet och vår förståelse av vad det innebär att vara en tänkande, kännande varelse. Dessutom belyser de filosofiska frågeställningarna kring existens i en simulerad miljö en djupare fråga om autenticitet och meningsfullhet. Är våra känslor och tankar mindre verkliga eller betydelsefulla om de existerar inom en simulering? Hur värderar vi våra liv och erfarenheter i en sådan kontext? Vi befinner oss nu i ett kritiskt skede av vår resa genom simuleringsteorin där vi utforskar de etiska dilemman och moralfilosofiska överväganden som en simulerad värld kan föra med sig. Dessa dilemman kastar ljus på komplexiteten och djupet i den moraliska frågeställningarna som uppstår när vi konfronteras med möjligheten av en simulering som verklighet. Ett av de mest framträdande etiska dilemmat i en simulerad verklighet gäller konsekvenserna av våra handlingar. Om vi lever i en simulering, hur bör vi då värdera konsekvenserna av våra handlingar? I en sån värld kan våra beslut och handlingar kännas frånskilda från de traditionella moraliska och etiska konsekvenserna. Det leder oss till frågor om ansvar och moraliskt ansvar i en simulerad existens. Ett annat dilemma rör frågan om fri vilja och determinism. Om vår värld är simulerad, i vilken utsträckning är våra val och beteenden förutbestämda av simuleringens parametrar? Denna fråga utmanar traditionella uppfattningar om autonomi och självbestämmande, vilket är centralt i många moralfilosofiska resonemang. Vi kan även betrakta simuleringsteorin genom linsen av olika etiska teorier. Till exempel, hur skulle en utilitaristisk syn se på en simulerad värld? Skulle fokus ligga på att maximera lycka eller nytta även inom en simulering? Å andra sidan, hur skulle deontologiska eller dygdetiska perspektiv hantera frågor om rättvisa, plikt och karaktär i en värld vars grundläggande natur kan ifrågasättas? En annan viktig aspekt är att överväga hur vår uppfattning om andra människor förändras när vi interagerar i en simulerad miljö. Kan vi fortfarande upprätthålla genuina mänskliga band när gränserna mellan personlig och simulerad identitet blir suddiga? Dessa frågor blir än mer komplicerade när vi tänker på framväxten av avancerad AI och virtuella karaktärer, vilka kan imitera mänskligt beteende och känslor på ett helt övertygande sätt. I en simulerad värld står vi inför frågan om i vilken utsträckning våra handlingar och beslut verkligen är resultatet av fri vilja. Om våra upplevelser och val är delar av en simulering som styrs av en extern kraft eller en förutbestämd algoritm, hur påverkar det då vår uppfattning om fri vilja? Kan vi fortfarande anse oss vara fria agenter som fattar oberoende beslut, eller är våra val i själva verket förutbestämda av simuleringens design? Dessa frågeställningar väcker alltså också tankar om determinism, idén att alla händelser, inklusive mänskliga beslut och handlingar, är förutbestämda av tidigare orsaker. I en simulerad verklighet där parametrarna och händelseförloppen kan vara noggrant programmerade kan determinismen ta ännu mer bokstavlig betydelse. En simulerad verklighet kan ha djupgående effekter på vårt sätt att organisera och uppfatta samhällsstrukturer. Om vi börjar acceptera idén om att vår verklighet är en simulering kan det leda till omvärdering av våra nuvarande sociala, politiska och ekonomiska system. Vilken betydelse har traditionella maktsystem och strukturer i en värld där allt vi känner till kan vara en del av en noggrant konstruerad simulering? Det kan leda till nya sätt att organisera samhällen och utforma politik, där traditionella gränser och regler kanske inte längre är lika relevanta. Kulturen och våra värdesystem står också inför en omvälvande förändring i ljuset av en simulerad verklighet. Om vår upplevelse av världen kan manipuleras eller konstrueras, hur påverkar det vår syn på konst, kreativitet och mänskligt uttryck? Vi kan börja se en fusion av teknologi och konst, där gränserna mellan skapare och skapelse blir allt mer flytande. Genom denna resa av simuleringsteorin har vi djupdykt i en värld av komplexa filosofiska frågeställningar, teknologiska framsteg och potentiella framtidsscenarier som alla kretsar kring idén om en simulerad verklighet. Antikythera-mekanismen, denna antika artefakt, representerar början på människans långa resa mot att förstå och modellera den värld vi lever i. Genom att spegla himlakroppars rörelser så ger antikythera-mekanismen insikt i våra förfäder och hur de försökte avkoda och återskapa komplexiteten i universum. En strävan som fortsätter än idag i våra moderna simuleringar och teorier. Vår diskussion om simuleringsteorin har tagit oss från den antika början till nutida teknologiska landvinningar och filosofiska utforskningar. Vi har tittat på hur moderna teknologier som VR och AR suddar ut gränserna mellan verklig och simulerad värld, hur de påverkar vår uppfattning om identitet och verklighet och hur de framkallar nya etiska och moraliska frågeställningar. Denna återkoppling till antikythera-mekanismen illustrerar inte bara hur långt vi har kommit i vår förståelse och teknologiska kapacitet, utan också hur vår grundläggande strävan att förstå och återskapa verkligheten förblir densamma. Genom att reflektera över denna historiska artefakt förstår vi att vår fascination för simuleringar och modellering av verkligheten är en tidsöverskridande strävan, djupt rotad i den mänskliga naturen. Ett centralt tema i simuleringsteorin är frågan om verklighet. Vad det innebär att vara verklig? Om vår värld skulle vara en simulering, hur omdefinierar det då vår förståelse av existens? Denna fråga utmanar inte bara vår traditionella syn på verkligheten utan tvingar oss också att omvärdera vad vi anser vara sanna och autentiska upplevelser. När det gäller kunskap ställs vi inför frågan om dess natur och ursprung i en simulerad värld. Hur skiljer vi mellan verklig kunskap och kunskap som erhållits inom en simulering? Denna diskussion leder in på epistemologiska frågor och vår förståelse för kunskap kan förändras i en värld där gränserna mellan det faktiska och simulerade blir väldigt suddiga. Ett annat viktigt område av reflektion är etiken inom en simulerad verklighet. Hur påverkar tanken på en simulerad verklighet vår uppfattning om moraliska val och beteenden? Om våra handlingar äger rum i en simulering, hur påverkar det vårt ansvar och vår etiska skyldighet? På ett personligt plan kan tanken på att leva i en simulerad värld väcka djupgående frågor om identitet, mening och verklighetsuppfattning. Om vår upplevelse av verklighet endast är en simulering, vad innebär det då för vår förståelse av oss själva och vår plats i världen? Simuleringsteorin utmanar oss att tänka på nya sätt om vår värld och vår plats i den. Det är en inbjudan att utforska gränserna för vår kunskap och vår förmåga att förstå universum. Oavsett om vår verklighet är simulerad eller inte, leder dessa frågeställningar till en djupare förståelse av oss själva och den värld vi lever i. Jag vill avsluta med lite olika scenarion, tankeväckande frågor och dilemman som ni kan fortsätta dagen med att klura lite på. Tänk om din bästa vän egentligen är en avancerad AI i en simulering. Hur skulle det förändra ditt sätt att se på er vänskap? Eller föreställ dig att våra minnen kan manipuleras i en simulerad värld. Hur skiljer vi då på äkta minnen och de som är skapade av simuleringen? Vilka konsekvenser skulle det ha för vår uppfattning om personlig historia och identitet? Om vi lever i en simulering, finns det då någon objektiv moral? Eller är vår etiska syn och moraliska principer också en del av simuleringen? Hur påverkar det vår syn på rätt och fel? Fundera på möjligheten att varje beslut vi tar skapar en ny simulerad verklighet. Hur skulle kunskapen om oändliga parallella verkligheter där varje alternativt utfall av ditt liv existerar påverka dina beslut i nuet? Om vi lever i en simulering, vad kan vara syftet eller motivet bakom dess skapelse? Är det ett experiment, en lektion eller kanske bara underhållning för någon högre intelligens? Hur förändrar det vår syn på livets mening och vårt syfte? Vad händer om en simulering blir självmedveten och börjar ifrågasätta sin egen existens? Skulle en AI i en simulerad värld som uppnår medvetenhet ha samma rättigheter som en mänsklig varelse? Om du fick möjligheten att förändra aspekter av din egen simulerade verklighet, vilka ändringar skulle du göra? Och hur skulle dessa ändringar påverka din uppfattning om autenticitet och självbestämmande i ditt liv? Tänk om våra drömmare glimtar in i andra simulerade verkligheter. Vad skulle det innebära för vår förståelse av vårt undermedvetna och kopplingen mellan olika simulerade existenser? Om vi hade förmågan att återskapa och ändra historiska händelser inom en simulering, hur skulle det påverka vår förståelse för historien och dess läror? Skulle vi vara frestade att korrigera historiska misstag? Och vad skulle det innebära för vår uppfattning om nuet och framtiden? Om vi lever i en simulering och blir medvetna om det, förändrar det då vår existens till något mindre verkligt? Eller blir vår upplevelse och medvetenhet om simuleringen i sig ett bevis för en ännu djupare nivå av existens? Bertrand Russells teapot är en tankeväckande metafor som först framställdes av den brittiske filosofen Bertrand Russell. Den erbjuder en unik vinkel för att betrakta simuleringsteorin. Russell föreslog idén om en tekanna som kretsar runt solen mellan jorden och Mars, för liten för att ses med något teleskop. Han argumenterade att om han påstod att denna tekanna existerade, så var det omöjligt att motbevisa honom. Men det betyder inte att påståendet var sant. Denna metafor belyser den kritiska frågan om bevisbördan och utmanar vår uppfattning om vad som är rimligt att tro på när det gäller påståenden som inte kan bevisas eller motbevisas. När vi tillämpar Russells teapot på simuleringsteorin hamnar vi i en liknande situation. Simuleringsteorin föreslår att vår verklighet, inklusive allt vi upplever och observerar, kan vara en avancerad datorskapad simulering. Denna hypotes, likt Russells teapot, är svår att bekräfta eller förkasta med absolut säkerhet. Vi kan inte bevisa att vår verklighet inte är en simulering, på samma sätt som att det inte går att bevisa att det inte finns en liten tekanna som kretsar runt solen. Denna paradox leder oss till en intressant reflektion om naturvetenskapliga och filosofiska gränsdragningar. Vetenskapen grundar sig vanligtvis på observation och experimentell bevisning, men simuleringsteorin befinner sig i gränslandet mellan vetenskap och filosofi, där den berör grundläggande frågor om verkligheten, perception och kunskap. Om vi lever i en simulering ställs vi inför frågan om vad som utgör verklighet. Är verklighet det vi kan observera och mäta, eller finns det en djupare nivå av existens bortom vår nuvarande förståelse eller teknologiska förmåga att upptäcka? Russells teapot utmanar oss att överväga att även om något verkar osannolikt eller oförklarligt, kan det inte uteslutas helt. Simuleringsteorin framkallar också funderingar kring vår plats i universum. Precis som teorin om Russells teapot tvingar oss att tänka på vår betydelse i förhållande till en oändlig rymd, får simuleringsteorin oss att fundera över vår roll och betydelse inom en potentiellt skapad verklighet. Denna tankeprocess belyser också den mänskliga tendensen att söka mening och ordning i en till synes kaotisk värld. Simuleringsteorin erbjuder en modern version av gamla filosofiska och teologiska frågor. Är vår värld skapad av en högre makt? Och om så är fallet, vad är syftet med denna skapelse? Russells teapot och simuleringsteorin är båda kraftfulla påminnelser om att det finns gränser för vår kunskap och förståelse. De uppmanar oss att förbli ödmjuka inför universums mysterier och fortsätta utforska och ifrågasätta vår verklighet, även om svaren kanske ligger bortom vår räckvidd. I slutändan så är det inte svaren på dessa frågor som definierar vår mänskliga erfarenhet, utan vår ständiga strävan efter kunskap och förståelse. En annan känd paradox som också den kan väcka tankar när den kopplas samman med simuleringsteorin är Schrödingers katt, framförd av kvantfysikern Erwin Schrödinger. Den belyser en fascinerande paradox inom kvantmekaniken. I detta experiment placeras en katt i en låda tillsammans med en mekanism som, beroende på en helt slumpartad händelse, kan döda katten. Enligt kvantmekanikens principer är katten fram till det ögonblicket då lådan öppnas och observationen görs, både levande och död samtidigt. Dess tillstånd är superpositionerat. Detta experiment belyser kvantmekanikens undliga natur och frågor om observation och verklighet. När vi överför denna paradox till kontexten av simuleringsteorin öppnar det upp för en fascinerande diskussion om verklighetsuppfattning och tillståndet av existens. I en simulerad verklighet kan Schrödingers katt ses som en metafor för vår egen existens. Så länge vi inte kan bekräfta om vi lever i en simulering eller inte, kan vi likt katten i experimentet betraktas som befinna oss i en sorts superposition, både i en verklig och en simulerad tillvaro samtidigt. Denna tanke leder oss till frågan om observatörens roll. I Schrödingers experiment avgörs kattens öde först när lådan öppnas och observationen görs. På ett liknande sätt kan vår uppfattning om verkligheten påverkas av hur vi observerar och tolkar vår omgivning. Om vi lever i en simulering kan det vara så att vår verklighet förändras eller definieras baserat på hur vi interagerar med den. En ytterligare aspekt är frågan om determinism och slumpmässighet. I Schrödingers tankeexperiment är kattens öde beroende av en slumpmässig händelse, vilket ställer frågor kring förutbestämdhet. Om vår existens är en del av en simulering, styrs då våra öden av förutbestämda algoritmer eller av slumpmässiga händelser inom simuleringens parametrar? Dessutom, om vi accepterar möjligheten av en simulerad verklighet, måste vi också granska vår förståelse av liv och död. Precis som med kattens osäkra öde i Schrödingers experiment kan vår egen existens i en simulering ha skiftande betydelser och konsekvenser. Vad innebär liv och död i en simulerad värld? Om vi till exempel dör i en simulering, är det slutet på vår existens eller fortsätter vi att existera på något annat sätt? Inom eller utanför simuleringens gränser. Men nu tror jag att det är dags för mig att släppa taget om era hjärnor för denna gången. Jag har sedan jag var liten älskat denna typen av paradoxer och tankeexperiment kring verkligheten och alltid varit intresserad av att ifrågasätta min egen verklighetsuppfattning. Försökt att utmana och framkalla reaktioner hos mig själv och andra med radikalt utmanande perspektiv. Jag hoppas att du precis som jag uppskattat dessa två avsnitt och att du får med dig frågor som kan göra din vardag idag lite annorlunda än igår. Nästa veckas avsnitt kommer som sagt att vara ett riktigt gottigt nyhetsavsnitt. Glöm inte att stötta podden genom webbshoppen eller Patreon om du uppskattar arbetet. Får vi rull på detta så kommer vi kunna genomföra riktigt intressanta saker framöver. Och du ska såklart vara med på det. Backa aldrig från att fundera över de stora frågorna i livet. Vare sig det handlar om verklighetens natur, vår plats i universum. Är det dessa frågor som driver mänsklighetens strävan efter kunskap och förståelse? Kom ihåg. Varje fråga vi ställer, varje teori vi utforskar och varje tankeexperiment vi deltar i bidrar till vår kollektiva resa mot en djupare insikt om vår värld och oss själva. Så fortsätt att vara nyfikna, fortsätt att ifrågasätta och fortsätt att utforska. Tills vi möts igen, tusen tack för att ni lyssnar. Lev väl!